Studio Allsvenskan lyssnar ni på. Vi är mitt inne i årskrönikesegmentet. Del 2 av 3 detta. Vi har dunkat ut det första, därför är det här andra.
Ja, men man kan lyssna på dem i vilken ordning man vill.
Ja, det kan man göra.
Om det skulle vara så.
Man får göra precis vad man vill.
Det hade varit kul om det var tredje.
Ja, det kommer ju sen.
Ja. Vi kallar det här tredje och släpper det som andra. Ja. Riktigt rörigt.
Och det går ju till på det sättet att vi har delat upp det mellan oss, och det är ett antal lag som vi har kronikerat, som vi säger, kring. Och sen så är det bara att söra lite. Och min lott har fallit, och på den står det AIK. Vi måste snacka lite om Per Karlsson i AIK. Jag älskar att snacka om Per Karlsson i AIK. Hans närmast maniskt hängivna dedikation åt sporten fotboll är monumental och kärleksfull. Han har spelat i AIK sedan urminnes tider och är fortfarande ett fysiskt praktexempel. Varje gång man träffar honom så möts man av en välformulerad och innerlig medmänniska där det inte ens finns en enda tröskel mellan passion och hängivelse. I år första året på evigheter, eller var snarare då, där han inte var startspelare. Detta är starten på en säsong när AIK satte myror i skallen på alla så kallade experter genom att spela ett väldigt tydligt man mot manförsvar. Problemet var att man satte även myror i skallen på sig själva, va? Ingen position är för övrigt så sorgligt undanskuffad i svensk media som försvarsspelaren. I Italien, va, som vi kan ta som exempel, där skiss till sånger om försvarsspelarna. I Sverige är de som ett slags nödvändigt ont mest. Inte ens den moderna fotbollens utveckling, där den intellektuella och taktiska sidan av fotbollen äntligen får mer uppskattning och uppmärksamhet, har givit försvarsspelaren en renässans. Men en försvarslinje är en varsamt komponerad organism. Du kan inte bara gå in och byta ut en spelare och tro att du ska få samma resultat. En försvarslinje har en målvakt och en backlinje där samspelet är oändligt betydelsefullt. Det är därför som en världsspelare som Leonardo Bonucci kan vara ett geni i Juventus och enbart bra i Milan. Samspelet med Buffon och Chiellini tidigare i Juve var av en helt annan grad än samspelet med exempelvis Romagnoli i Milan. Inte nödvändigtvis för att Milans backlinje spelare var mycket sämre, utan för att kemin i Juventus, de 3-4 emellan, var helt och hållet unik. Försvarsspel handlar om kemi mellan människor, och här ligger AIKs stora problem första halvan av säsongen. Det fanns ingen kemi mellan lagdelarna, mellan tränare och spelare, mellan teori och praktik. Allt smulade sönder. Ingen tog ansvar, och togs det ansvar så var det ett galet ansvar. Men fan springer efter sin man hela vägen ner till motståndarnas kortlinje? Det är ju inte taktik, det är ju sinnessjukt. Norling fick gå, Bartosz kom in, det dröjde ett tag, men sen fick han ordning på det genom att återgå och förädla på samma gång. AIK är och ska vara det lag som det är omöjligt att göra mål på. Som du vet, när det står 1-0 och man vet att det spelar ingen roll hur lång den här matchen är, för det här kommer AIK vinna. Det är fan AIK, och det är inte tråkigt. Man ska inte heller underskatta betydelsen av när glädjespridarna Sotto och Lustig och gruppdynamiken förändrades innan just de två kom in. Men för att koka ner det, AIK ska vara AIK helt enkelt.
Ja, det ska de verkligen vara. Och det man kan ändå se, om man ska liksom spå in i 2021, så är det ju ett AIK som redan satt sin defensiv. Men det är ju, man kommer återigen börja prata om anfallsspelet, för det var ju det man gjorde.
Ja, exakt, i början. Pratade, det handlade om från början.
Ja, och så att man har egentligen, man spolar tillbaka till slutet på 2019. Alltså, men det här AIK, vi är bra defensivt, men vi ska få ett bättre anfallsspel. Norling var inte riktigt där mentalt. Han fick inte riktigt till anfallsspelet. Det handlade också om att AIK skulle lyfta upp unga spelare. Det var ju alldeles för många unga spelare i det här laget som inte presterade på den nivån som det krävdes. Och det är ju inte så konstigt, för de hade ingen allsvensk erfarenhet. Hade de haft de här spelarna från början, man ska lägga till Rogic där tycker jag också, så hade det kanske gått lite bättre. Hade man spelat med Henok Goitom på det här sättet istället för att han ska springa ner till kortlinjen. Det är ju som Jan Andersson sa här, Ibrahimovic, han ska inte springa ner till högflaggan och glidtackla. Det är inte taktik. Jag tycker du sätter liksom fingret på det. Det AIK har framför sig, det är ju att de ska, ja, såklart vara svåra att göra mål på, men ska de bli ett Malmö, det de har sagt tidigare till liksom Väström, vi ska ge kapp de ljusblå jävlarna, då ska de ha det försvarsspelet och en bra offensiv. Och det är ju offensiven vi alla vill se. Det är det Bartosz har framför sig, för att defensiven, den finns i deras DNA. Det är, AIK vet hur man spelar försvarsspel oavsett vem som nästan står på den linjen.
Mm. Ja, men så är det. Samtidigt så var ju Bartosz i intervjun som vi hade nyligen att ja, men man tror väl att det där satt, men när han kom så upptäckte han att det satt inte det som vi trodde skulle sitta, eftersom de hade jobbat så hårt och så intensivt med att ändra det. Så han,
det var självförtroendetörn också.
Ja, det också. Men
man kan ju säga att alltså, fotbollsspelarna är jättesmarta, men de vill ha en tydlig linje som de kan rikta sig åt. Och den tydliga linjen man vart så övertydlig och, som Per Karlsson sa, extrem. Mm. Så att Norling vart lite naiv i den. Så att bara att ställa om hjärnor tar tid liksom.
Ja. Precis, och det är någonstans, så handlar det väl om att hitta en balansgång mellan, och det tycker jag är en röd tråd som gått inom många klubbar i den här, under den här säsongen, att vilken klubb är vi, vilken klubb vill vi vara, vad är det vi vill skruva på, och framförallt i vilken takt vill vi skruva på de här grejerna vi vill skruva på, för det känns som att många klubbar har gjort alldeles för mycket för fort. Mm. Och då har det inte blivit bra liksom.
Men nu känns ju Sotte, Per Karlsson och Lustig lika själv skriva i en elva alla omgångar nästa år. Vi vet vad vi kommer få där hela tiden och att det kommer vara ruggigt stabilt. Men det är fortfarande snacket om det underhållande. Kom det från Norling, där vi pratat om under hela säsongen, eller kom det från ledningen, eller var det någon kombination av det där? De skulle bli mer underhållande. Och det är ett stort steg för ett lag som i år, nu har jag inte tabellen framför mig, men visst landar de på plus minus noll, alltså lika många mål och lika många insläppta, tror jag. Och att jag, det är någonstans snabbt kring 33.
Men vad fan är underhållande?
Ja, det är ett roligare anfallsspel än 2019. Uppenbarligen kom de ju överens om det.
Ja. Då måste de ha haft örat för mycket mot Södermalm. Liksom. Det måste ha kommit därifrån. Fan jävla.
Det är klart att Hammarbys våg fick dem att tänka till extra. Och Djurgårdens guld fick dem att tänka till ännu mer. Alltså det är jobbigt när statskonkurrenterna gör något liknande när man samtidigt står och blir utbuade för att man är ounderhållande.
30-33, så minus 3.
Men gör 30 mål i år liksom.
Också bara att Bartosz är en del av svensk fotboll nu som huvudtränare där, och vi kommer få se ännu mer av hans spel såklart när han har fått en försäsong.
Jag menar, att få
ska bli kul, jag gillar honom.
Ja, alltså, för jag är jävligt spänd på AIKs silly season också. Delvis att de har satt jäkligt mycket, men de har, får de in en, två spelare där man har, ja, men snabbhet i djupled, och får de till sin offensiva återerövningspress och kan blanda det med sin liksom defensiv där de ligger i sina block och de är liksom ogenomträngliga och nästan blir som, du vet, ett Elfsborg, som Elfsborg är i år. De är ju otroligt stabila, de har snabba spelare bakåt, de har inte så mycket boll, men när de går så går de jävligt snabbt framåt, och det är rätt underhållande att se på.
Ska få höra ett Elfsborg nu?
Ja, och jag vill bara lägga till det sista. Förhoppningsvis då en skadefri Nabil Bahoui. Mm. För det får man inte heller underskatta, om att du får din liksom kanske absoluta stjärna offensivt skadad och han är borta så pass länge. Det är en svår skada. Det är svårt att ersätta. Jag är övertygad om att så här, när AIK tog guld 2018, hade de fått en skada på Kristoffer Olsson, då hade de inte vunnit. Det finns liksom inte. Sen så är Kristoffer Olsson bättre än Bahoui är, absolut. Men det är de typerna av spelarna som ska lösa det offensivt. Det
ska bli riktigt kul att se vad de plockar in istället för Sigthorsson. Kan tänka mig att han har haft en ganska hög lön dessutom.
Ja.
Så att man utgör en post. Spännande vilken typ av anfallare de väljer att plocka in.
Ja, men det måste bli en snabbare, mer rörlig spelare. Det känns som det i alla fall.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers,
Everything from 1-800-Flowers is made with love, every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Vi slutar AIK-kapitlet och tar oss vidare till ett annat gulsvart lag. Aha. Ja. Fan vilken trött övergång. Men varsågod.
Vi gästades i maj av den förre storspelaren och Elfsborgaren Anders Svensson. Han blickade mot den kommande säsongen med entusiasm. När Stefan Ishizaki gästade oss gjorde han samma sak. Jimmy Thelin skulle inleda sitt examensår. Han tillsammans med klubbchefen Stefan Andreasson hade fått flera transferfönster på sig att bygga truppen som de ville ha tillsammans. Nu skulle den vara satt. Nu skulle man återigen utmana storstadsklubbarna så som man gjorde på mitten av 10-talet. Nu skulle man spräcka det ekonomiska glastaket och ta en placering bättre än på många år. Men en hel del frågor kvarstod. Skulle spelarna kunna utvecklas allihopa samtidigt? Vem skulle bli första målvakt? Och hur skulle laget släppa in färre mål än man hade gjort tidigare? På den sista frågan hade man gjort förändringar. Under sommarfönstret 2019 så tog man in den 23-årige kenyanen Josef Okumo från Real Monarchs. Ett lag som spelar i division under MLS. I januari i år plockar man in den 23-åriga finske mittbacken från bottenklubben De Bosch i holländska andra ligan, Leo Väisänen. Och hemvändaren Johan Larsson med meriter på mycket högre höjd plockades in under våren. När vi sen summerar säsongen visar Elfsborg upp ett av ligans stabilaste försvarslinjer. Mittbacksparet storspelade och Okomo blommade ut i en stor vacker ros. En ros som kommer bli väldigt dyr att köpa från Elfsborgs blomsterhandel. Rasmus Alm och Tim Rönning har spelat samtliga matcher den här säsongen. Tim Rönning, ja. Han tog bort det där frågetecknet kring målvaktsfrågan och ändrade det till ett fantastiskt utropstecken. Vilken säsong. Johan Larsson. Man får bara säga wow. Årets värvning. Av alla allsvenska spelare har Johan Larsson varit den som skapat överlägset flest offensiva chanser. 75 stycken. Simon Olsson, även han, mittfältsdirigenten som gör 29 av 30 matcher. Frickadona har gjort sin bästa poängmässig säsong i allsvenskan någonsin. Och Fredrik Holst och Leo Väisänen har de tillsammans spelat 27 av 30 matcher. Stommen i laget har match efter match gjort riktigt bra insatser. Elfsborg andas det uttjatiga ordet men ack så viktiga, kontinuitet. Kontinuiteten har varit vägvinnande. Med 12 vinster, 15 kryss och bara 3 förluster så visar man att året 2020 så är man svårslagna. Inget lag i allsvenskan har så få förluster som Elfsborg när vi summerar säsongen. Laget har tidigare fått kritik för att träna för lite. Spelar nu denna säsong med princip samma 11 hela tiden. Kan det ha varit ett vinnande koncept i år att träna lite mindre? Nu när vi summerar säsongen är Elfsborg klara för Europaspel och landar 2 i tabellen. Det är imponerande. Thelin tog tredje året med storm och gick ut examensåret med MVG i betyg. Kollektivet känns som att de har presterat otroligt bra. Ett fint lag, fin utveckling och en vinnande fotboll. Elfsborg ska nu spela Europaspel. Mellan 2007 och 2015 kvalade Elfsborg till Europa varje år. Under den tiden, fram till Malmös Champions League-säsongen, var de tillsammans med Helsingborg Sveriges bästa Europaklubb och nådde gruppspel 2 gånger. 2007 i UEFA-kuppen och 2013 i Europa League. Ni tror kanske att jag missat Jesper Karlsson. Klart som tusan att jag inte har missat Jesper Karlsson. Hur ska man kunna ha gjort det? Man hade kunnat blunda sig igenom alla matcher och ändå förstått att Jesper Karlsson var briljant. Första touchen, dribblingarna, skottet och hungern att ständigt utmana sin gubbe. Hade vi länge väntat på att han skulle visa upp i sitt register. Och året i år var när han gjorde det. Asatta fick slanta upp och det ger några år till så spelar nog Jesper Karlsson i A-landslaget.
Det ska bli spännande att se vilka fler som lämnar Elfsborg efter det här året tycker jag. Vi pratar om Josef Okumo, så har ju han både fysiken, längden som mittback men också fötterna tycker jag. Man får inte glömma hans uppspelsfot. Ja. Han, den scoutingen på den gubben, den är otrolig. Där ska Jimmy Thelin som manager hyllas. Tycker också spelare som Rasmus Alm, som jag tror man plockade från Degerfors, och hur väl han passar in där framme. Och i år då Jesper Ockels, som ser ut att bli bra, kanske inte Jesper Karlsson bra, men tillräckligt bra för att Elfsborg ska leverera. Hur kan liksom Thelin följa upp det här till 2021? Har han redan liksom byggt den här planen framför sig, där han likt Minority Report, om ni har sett den, där Tom Cruise flyttar på,
ja, liksom, givetvis
inte. Nej, du har inte sett den, men Birro har sett den. Flyttar på saker fram och tillbaka i luften. Att han har, det känns som att Thelin har det där i huvudet framför sig som en tavla. Och så bara, ja, och komma ut där 25 miljoner in. Ja, då kommer den där spela in där. Och sen så liksom...
För även Simon Olsson och Leo Weissen, det är fler som liksom,
ja,
kan...
Ja, det är ju... Alltså Simon Olsson är ju en av Allsvenskans bästa mittfältare år. Det är ju, man pratar väldigt lite om honom, och det är ju för att han pratar väldigt lite själv också. Det är inte så stort fokus på honom. Men han är absolut där uppe. Och man har, precis som Jesper Karlsson, sett en utveckling som man kanske trodde skulle komma tidigare, men som kommer 2020.
Man gillar ju också att de har chansat, men de har ju varit det laget som tillsammans med Mjällby, tror jag, har roterat minst. Och att det pratades jäkligt mycket om hur väl det behövde slå ut de här roteringarna för att man skulle orka det tajta spelschemat. Uppenbarligen så har Elfsborg orkat det liksom.
Jag tror inte att Bodeglimt har roterat så mycket heller, så att det är just hur man hittat rätt med fysiken. Det där passar ju olika tränare. I Djurgården så pratar man mycket om att man vill träna mycket och ha den där tiden emellan. Nu har man liksom fått ändra sitt sätt i hur man tränar inför matcher för att man inte hinner så mycket. Det här kanske var det bästa som kunde hända för Jimmy Thelin i hans periodisering.
Vi pratade med Ishizaki till Birros julkalender nyligen, och han var ju redan innan säsongen tydlig med att Elfsborg kommer komma med de två, tre bästa, och blev lite ifrågasatt för det, så vi ringde upp honom nu när han då fick rätt, och han sa nej, men det var väl ingen superblick, han kan ju sitt Elfsborg, sitt Borås och så, men han pratade ju just om när Johan Larsson kom tillbaks, men just Alm, Frick, vilka kliv de hade tagit på träning för säsong. Det såg man ju verkligen också. Alm hade inte jag speciellt god koll på innan, man har gjort en fantastisk säsong. Spelare runt omkring Jesper Karlsson också. Och som vi har sagt innan, att när Jesper Karlsson lämnade, de hade en dipp lite grann och det var många kryss i rad, men de kommer ändå tillbaka samma kraft och kommer tvåa till slut. Det är en styrka och ett kvitto till Andreasson återigen, som har varit i Elfsborg nu i 300 år liksom. Så det är bra, och det blir Europa som du var inne på. Bra formulerat där, Filip. Vi tar oss från Elfsborg och jobbar oss upp till
Örebrago.
Hymmets nya klubbar på kopplingen Elfsborg där. Det är Örebro, och då är det ju Henke Eriksson.
Så är det. Och har man suttit ner och pratat med Axel Kjell, så kan jag förstå. Har man inte, förlåt, suttit ner och pratat med Axel Kjell, så kan jag förstå att vid första blick det inte verkar som att det är en så intressant person. Det är inga stora utspel. Han är ingen Alexander Axén. Han är något helt annat. En tänkare. En polisaspirant som körde för fort men ändå hamnade rätt. En varm ledare med klar blick på vad han vill åstadkomma. En ledare som tar sig tid och som inte glömmer. När Allsvenskans andra omgång skulle spelas så gästade Örebro Tele2 Arena. Efter matchen var det en glad tränare jag mötte på inneplan. Att laget precis hade slagit Djurgården efter en sent avgörande gjorde givetvis sitt, men det slog mig allra mest med Kjell, det var att han efter min intervju med honom stod kvar och pratade. Trots att det var ett år sedan vi träffades för första gången på Bern Arena, när du och jag, Birro, var där och intervjuade honom, så kändes det som att det var igår. Jag var tvungen att gå tillbaka och se vilket datum var det vi var där egentligen. Och det var ett år, men det kändes som verkligen att det var igår. För Axel, han hade stenkoll. Frågade hur det gick. Och det slutade med att vi stod där och småsnackade i 10 minuter. Ett nytt bygge hade tagit fart och en sak var säker. Örebro ska inte komma nya igen. Det ska uppåt. Och i frontlinjen, men ändå längst bak, så stod målvakten Oskar Jansson. Och har man varit på en Örebro-match i år så förstår man vad jag menar. Det finns ingen, och då menar jag verkligen ingen, som styr sitt lag så tydligt som han gör. Munnen går i ett, hela tiden, och till och med Pontus Wernbloom skulle vara imponerad av surret. Axel Kjell berättade där och då på inneplan hur han också kryddat truppen med nyförvärvet Nahir Besara och hur bra han var. trots att han i princip gick från karantän till 90 minuter fotboll. Och Örebro slutade inte nia. Med en urstark spurt tog sig laget in till en imponerande sjunde plats före lags och ekonomier som Hammarby, AIK och Göteborg. När man summerar tabellen är det bara Mjällby som gjort det bättre sett till ekonomiska förutsättningar. För Örebros del handlar det nu om att kapitalisera på bygget. Två som smugit under radarn är Ali Hussein och Dennis Kullander, båda födda 2002 och som under året tagit plats på allvar och gjort ett avtryck. Har de spelat i någon av storstadsklubbarna så hade det garanterat snackats om de båda som nästa stora försäljning. Nu gör det inte det för PR-maskineriet Örebro är svagt. Och kanske också sinnet för affärer. Kan ni på rak arm komma på när Örebro gjorde en riktigt stor försäljning senast? Eller någonsin? Jag kan inte det. Förra året hade man troligtvis chansen med en het Jake Larsson. Jag vet att det kan tyckas tråkigt, men jag är i princip alltid för att ta chansen att göra en bra affär när man väl har den. Än att vänta och hoppas på att gräset ska vara grönare på andra sidan. Örebro måste, och då menar jag verkligen måste, börja någonstans. Sälja någon för några miljoner bara. Skapa en hype som visar att här finns det unga spelare att räkna med. Annars kommer drömmen om ett stabilt topp 5 aldrig slå in.
Helt rätt. Fan vad jag har tjatat om att de inte sålde Nahir Besara för 10 miljoner när de skulle ha gjort det för länge sedan. Men det, de hade, nu ska jag försöka knäcka fram en spelare de sålde. Och det är mittbacken. Var han fransk?
Amerikan. Men det var, inte, det var kanske för 7 miljoner.
Ja,
men
exakt.
Det är ändå okej.
Ja, det var någon. Vad fan?
Heinz Eich. Brandon Heinz Eich.
Just det. Men mycket
som
mer...
Som pajade ungsluckan och som Örebro sen tvingade att betala.
Betala. Just det, den är klassisk story, just ja, det.
5000 när han sitter i Belgien. Vi måste googla fram.
Och tvingas pröjsa en jävla ungslucka. Det är under all kritik. Men du är helt rätt. Man har haft svårt att sälja för att man har velat liksom känna att nej, men fan, vi vill ha den här sportsliga framgången, vi vill inte komma nia. Och sen har det tagit emot lite och sen har det gjorts förändringar uppe på toppnivå. Men det är klart att man måste börja sälja. Man har tagit in från förra året mycket Division 1, mycket Superettan. Man fick det att funka, men sen när det var tungan på vågen och dags för säsong så var det ändå Nahir Besara, Hymmet och de offensiva krafterna man fick in mot slutet, Roman Gall. Och då tog man in sådana som inte kommer att leverera några pengar i slutändan, men var väldigt sportsliga mot slutet.
Nu har jag det här. Enligt Transfermarkt så gick han för 650 000 euro, så 6,5 miljoner då, till det belgiska mörkret i KV Kortrijk.
Hur många matcher har han gjort där då?
I år, ingen.
Ja. Bra podd nu.
Ja, jag vet inte. Jag får kolla upp det.
Ja, det är mörker i alla fall.
Ja, verkligen. Men bygga ekonomi krävs.
Ja.
Så är det ju bara. Och då, det är ju, alltså, jag vet inte hur mycket intressen det har funnits, men Oskar Jansson, en av deras bästa målvakter på otroligt länge, får man ju inte någon krona för heller.
En av de bästa, liksom. En av de bästa målvakterna i Sverige.
Ja, får man inte heller pengar för liksom. Nahir Besara gör en otroligt poängmässigt stark säsong, bär laget fram mycket.
Men nu är ju fan gnälligare än vad de är där ju. Jag kommer ihåg när jag jobbade där så hade de någon jävla drive i kontoret, så kom det upp någon gubbe på ett klischéaktigt sätt, någon närkegubbe där, och sa man skulle kunna få byta. Och då skulle han byta plats från rad 16 till rad 14. Så när han väl får chansen att byta rad, då byter han två.
Mys.
Det är liksom, du vet, men med det sagt, de har ju ändå
sportsligt har de gjort en fantastisk
sak. De har ju exakt, de tar ändå kliv liksom. De är ju, de skulle nog säga fan, vi är ju på väg. Eller?
Ja, men man behöver fler cashen.
Ja. Ja, men exakt. De är ju på väg, och nu jag nämnde inte David Seger som startade säsongen väldigt bra, men vi pratade med honom, han kändes som en ny Jake Larsson. Men just det där sinnet för affärer, det måste till i Örebro. Och Axel Kjell, jag gillar honom jättemycket. Han är manager. Det är kul att höra när Bartosz till exempel nämner den här årskullen som alla pratar om. Ja, men jag gick ju med Thelin och Axel Kjell, och vi brukar ringa varandra lite då och då. Ja. Nu är alla managers, ja, förutom Bartosz då, men Axel måste få till den där affärssinnet. Han är liksom, han är en jävligt korrekt kille som har bra koll, en bra ledare, en polisaspirant som körde för fort, som inte kom in på den där utbildningen som han pratade om, utan landade och blev fotbollstränare istället. Han kanske inte har det där riktigt, eller han är uppenbarligen inte sålt än så länge. Han har det kvar att bevisa på något sätt.
Ja.
Och då måste man ju ha hjälp. Alltså det kanske inte ska landa på hans bord heller. Det kanske ska vara liksom vd eller någon stöttefunktion som är någon typ av sportchef. Och då handlar det ju också om ekonomi, att kunna bygga och ha den typen av ledning. Och när jag pratade med Axis så var han så här, ja men någon typ av videoanalytiker skulle vi kanske behöva. Alltså de har lite organisatorsproblem där de behöver fylla lite parter för att kanske bli den här då topp 6-klubben som man någonstans har ambitioner att bli.
Men det man ska säga också är att Örebro har ofta tidigare varit bra på att få ut mycket av pengarna man satsar. Att de gör det bra sett till den ekonomiska budgeten. Men att just det här, det kanske landar i den mentaliteten som du beskrev där med att man byter från rad 16 till 14. Utan stegen är, och mentaliteten är för liten. Du måste kanske få in en Bosse Andersson som ser de stora pengarna, som ser liksom, ja, men resan som är gånger 10 i den här. Så kan det ju vara.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi tar oss från Örebro till Göteborg, och då blir du personligt direkt. På gott och ont. För egen del är det, räknade jag ut, om jag fick det rätt, drygt 16 år sedan jag lämnade Göteborg. Men sanningen är nog den att Göteborg lämnade mig långt innan dess. Och 1 januari 2004 fyllde jag en blå Ikea-påse med böcker och bara drog. Jag har aldrig ångrat det. För en tid sedan var jag tillbaka några dagar, strosade runt bland gator och kvarter tillsammans med mina barn. Och kände liksom, fan, det var ju de här gatorna jag ägde en gång när jag var ung. Ingen annan ens då visste om det. Ännu färre brydde sig, men gatorna var ändå mina. Kanske känner någon av männen som fläckar Gröna Brunnens taffliga uteservering samma sak, när de sänker sina öl i takt med spårvagnarnas gnissel och tjut. När jag tar en promenad inom Göteborg City numer, så tänker jag, okej, okay, det var så här det är, det var så här det var, det var så här det blev. Folk ler vänligt mot mig, inte för att de vet vem jag är, utan för att de inte vet vem jag är. Och det är så det funkar i Göteborg. Murarna här i Göteborg är annorlunda än de är i Stockholm. I Göteborg vinner man över folk med ett leende och ett ögonkast. Jag tycker det är vackert och jag har det i mig, och det är någonting att bejaka och någonting värdefullt och fint. Och jag tror att IFK Göteborgs framtid, om man får bli lite flummig, och det får man ju, finns att finna i själva stan, i stadens identitet mer än i sin egen historia. För pokalerna, UEFA Cup-gulden, Champions League-matcherna mot Milan, de behöver förvandlas till minnen av kyssar man fått. Vi har pratat med Håkan Mild, vi har pratat med Tobias Hussein, vi har pratat med supportrar, och båda och alla är inne på samma sak. Vad och vilka är IFK Göteborg? Vilka vill man vara när man tar klivet in i framtiden? Tränarmässigt blev det en rokad till sist. Rolle gick från U21 till Blåvitt, Poja gick från Blåvitt till ett mörker och sen till U21. Frågan är vem som vann, båda kanske, eller ingen. Jag har svårt att städa undan ordet kulturrevolution, som var ett ord som vi hörde under våra besök på Kamratgården. Blåvitt skulle ryckas upp med rötterna och planteras i en ny och annorlunda spännande framtida jordmån. Av det blev det inte speciellt mycket. När det började storma så rasade hela trädet. Paja fick sparken och inkom Roland Nilsson. Och är det då en tillbakagång eller ett steg fram? Mitt svar är både enkelt och svårt. Gå till stan. Låt stan bli klubben och tvärtom. Som det egentligen alltid har varit i Göteborg, vad de än säger på Hisingen. När Blåvitt är som bäst så är man en slags ambassadör för hela staden Göteborg. Vilket lag man än håller på och för vilken typ av stad som Göteborg nu är. När man börjar kränga på sig en kostym man inte passar i så säljer man ut sin själ. Rear ut sitt DNA och då blir det sällan bra.
Det här ordet med kulturrevolution som du ofta landar i. Jag tror att, att du kanske måste också gå vidare från det. För jag tror inte att man... Att, jag känner inte att det är förankrat så mycket någon annanstans. Och att det man då pratade om, och det fick vi från en lyssnare, att så här, det handlade inte så mycket om Poja egentligen, utan det handlar om vad föreningen Göteborg gör ute i förorten och liknande. Och det arbetssättet finns kvar fortfarande. Sen att Poja kom in med ett nytt tänk och ett nytt spelsätt och han tog in Firenzebilar, det var inte det handlade så mycket om. Och det är i alla fall feedbacken som jag läst till mig efter att vi har pratat om det.
Ja, men jag kan ju avslöja nu då. Jag var ju på intervju för att möjligen bli presschef i IFK Göteborg. Nu blir det inte så, tack och lov för alla inblandade tror jag. Men då hade vi ett långt samtal och då dök det ordet upp där också. Vi genomgår just nu en kulturrevolution. Vi vill göra Göteborg till en helt annan typ av klubb och vi tror att du kan och sådär i början av det samtalet. Så att så förändringsbenäget och så stort var det. Och är man uppväxt då, återigen i början, som jag är i Göteborg och vet vilken position Blåvitt har haft och är född och uppväxt i 30 år med den betydelsen, så är det revolutionerande att man tar in en gubbe som Poja, att man går ut och jobbar i förorten där man aldrig har satt sin fot innan och allt det där. Man ville bli en annan klubb men man lyckades inte hela vägen bära det. Så att det är inte så jävla konstigt att jag återkommer till det ordet, för att det är ett otroligt stort och laddat ord i Göteborgs sammanhang.
Men nu, du är inne på det, nu har man ju backat lite. Poja är borta. Kenneth Andersson, som vi vet, stod på Pojas sida. Jag läste någon artikel om att Firenzebilar skulle ha ett samtal här i vinter och se hur, ja, men hur gör man med framtiden. Det brukar man väl summera efter varje säsong. Det kan vara så att inte så många som eventuellt var med på den här kulturrevolutionen och skulle vara med och starta den sportsligt är kvar i föreningen. Och då blir det ju att man är tillbaka. Då rycker man ju upp de här nyplanterade blommorna som skulle sluta och bli mycket, mycket finare. Och så tittar man bort mot den här rhododendron som har växt sen liksom tidigt 1800-tal. Och så tänker man att fan, kan vi inte bara kratta upp rabatten runt den där och få den där att växa igen? För det är någonstans tillbaka. Såg också att en artikel att IFK Göteborg hade gjort äldsta transferfönstret i Europa eller något så här liknande. Och det skrattar man ju till lite åt, men vi vet också hur mycket hyll de har fått för sin akademi och hur de lyfter spelare därifrån, så det ska bli någon typ av symbios. Men hur många gånger har vi inte varit inne på att de här, när skeppen som är så pass tunga som Göteborg inte vänder snabbt från att sjunka, så är det jävligt svårt att ta sig tillbaka. Och det kommer att ske över fler säsonger än nästa. Det är många som efter Håkan Mild-avsnittet som var, det här är en typ av person vi måste få tillbaka. Nu vet vi inte, har det satt sig? De skulle testa med två sportchefer. Uppenbarligen funkade det inte. För de drog åt olika håll, de trodde olika. Nu ska Pontus Farnerud få göra sin grej som sportchef. Vad kommer det innebära? Hur lång tid tar det att växa ut? Men det är återigen, det är mycket okontinuitet på ledarsidor som kommer göra att det här kommer ta ytterligare tid.
Vi tar oss från Göteborg till Falkenberg. Jag tyckte det var, och Filip, bara kort innan det var intressant med Jan Andersson, tycker jag, som såg uppenbart bedrövad ut över att Falkenberg hade åkt ut.
Jag tror han kände mycket med Hasse. Ja. Känns som att de kan nära. De vara ungefär liknande ålder.
Ja.
Fint ändå att Hasse också förlängde precis innan de åkte ner.
Ja, det kommer du få höra nu.
Det är så jävla fint.
Älskar det. Varsågod.
Falkenberg har blivit svensk fotbolls utbrytarkung under 2010-talet. 6 av de senaste 9 åren har de tagit klivet upp, åkt ur eller räddats kvar med dramatik i slutomgångarna. Redan förra året stod det för en fantastisk Great Escape och Hasse Eklund twittrade ut: Nu lämnar denna arena ... onyktra ... Forza Falkenberg. Men i år blev det andra tongångar. Laget från havets säsong kokades ner till en match som på ett tydligt sätt visade varför laget åkte ut. Tappad ledning, tveksamma domslut och en slutförsering som går laget emot. Så har lagets säsong sett ut om man tillåter sig att måla med stora penseldrag. Falkenberg är det laget som har tappat flest poäng från ledning under säsongen, 22 stycken. En siffra som tydligt visar att det är svårt för ett bottenlag att lösa ett kontrakt, dessutom med en bristande målproduktion. Eddie Sulusafai blommade ut som avslutare och pangade in ett par drömmål, och där finns ett par miljoner in, men det räckte inte för att få igång offensiven. Men under första delen av säsongen var det faktiskt lite av ett nytt Falkenberg fick se. Bollarna gick igenom ett hårt arbetande och bollskickligt mittfält med Mathisen och Björkegren, snarare än att bollarna skickades över dem. Vi gästade Falkenberg under sommaren, valsade runt på Falcon alkoholfri arena och träffade varma, härliga människor och åt den kanske äckligaste carbonaran som går att äta. Vi träffade också en fantastiskt ödmjuk tränare med stor kärlek för föreningen. Men med en allt dystrare tabellplacering och mager poängutdelning kände sig Eklund tvungen att gå tillbaka till det tidigare framgångsreceptet, utbryta kungsreceptet. Det blev inte bättre att John Björkengren fick chansen i Serie B i Lecce och tog den. När lag såsom Mjällby och Varberg överpresterade fick Falkenberg tampas med lag såsom AIK och Göteborg i botten som underpresterade. En ekvation som visade sig bli allt för tuff. Direkt efter avslutad säsong sa Hasse, som blev kvar i föreningen: vi ska tillbaka. Vi har något spännande på gång. Det är något som är livsviktigt för det gulvita. Hasse kommer ta Falken tillbaka till Allsvenskan, var så säkra. Dock kommer man få klara sig utan lagets bästa spelare, Kalle Johansson. Den mittbacken är ämnat för något större.
Och det är en sannoliken. Vem plockar honom? Det är ju en spännande följetong, tycker jag. Det var också kul när vi hade återigen då Janne en sån här, att han, till och med han hyllade honom som en av de bättre Allsvenskan i år. Och då vi vet att Janne kollar mycket Allsvensk fotboll.
Förr så gick ju steget för oss. Ja, men man var jäkligt bra i Falkenberg, så har man klivit till ett toppklubb. Nu sitter det ju en klubb från Ungern och har stenkoll på Kalle Johansson från någon spider i något scoutingprogram. Så man vet ju att det är helt andra förutsättningar, helt andra plattformar som han kan landa i. Men man hoppas ju att han är kvar i Allsvenskan.
Sen det där med Great Escape gjorde man förra året. Som sagt, i år är man ju ändå, man är sist liksom. Man är, ja. Och det är 4 poäng upp till kvar när det väl har satt sig. Så att, men det är fantastiskt att han har förnyat. Och det är spännande, det ska bli kul att se om de kan. Vad tror ni då? Kan de studsa tillbaka snabbt?
Ja, de är ju vana vid det här. Absolut. Det finns ändå kvalitet kvar i truppen, tycker jag. Och en del spännande spelare som Edis Lucify ändå, som gör både spektakulära mål men också en hel del måltjuvsmål. Så att kan han få ytterligare liksom erfarenhet i superettan, så att ja, då kan det bli roligt för Falken, tror jag.
En anledning kanske också att Jan Andersson vill ha kvar Falkenberg, det är ju för att hans Halmstad har ju gått upp och han gärna vill ha så många västkustlag som möjligt, ja, för att kunna möta
Hallandslag.
Hallandslag, exakt. Just det, det är riktigt. Men nu blir det inte så, nu blir det i alla fall ett då. Det är Varberg, va?
Varberg.
Ja, och se vad Diskerud hamnar. Ja, vad hamnar Diskerud?
Och Halmstad, så det är två.
Ja, men det blir ett öppna landskap där. Kom ni ihåg förresten julkalendern där, Birros? Den har ni inte följt noggrant, men det var ju skönt när de berättade om Diskerud som kom och lagade sushi till Zachrisson och de i Varberg.
Fantastiskt.
Och Linner. Ja.
Tack för att ni har lyssnat på detta. Detta är del 2 av 3 för er som håller ordning på den och för statistik kring det hela. Vi är tillbaka om några dagar bara, va?
Ja.
Med resterande lag, då har vi ju 6 lag, har jag räknat rätt, som är kvar i den tredje delen av årskrönikesammanfattningen. Tack för att ni har lyssnat så länge. Vi hörs och ses snart igen. Ciao!
Ciao!
Ciao, ciao!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.